Jag får väl säga grattis, Ted.
Till att jag inte vann Finlandia.
Ja, förlåt. Ska vi prata om det? Är det svårt?
Nej.
Eller är det jobbigt?
Nej.
Okej. Okay. Det är ju en vecka sedan nu och du vann inte Finlandia. Är du ledsen?
Nej, alltså det är väl alltid sådär när man är nominerad. Så att även om man vet att okej, okay, men det är ju väldigt liten chans att man vinner. Men det är en chans att jag vinner. Så nu blir man ju alltid lite sådär att jaha, nej men, så det var fel bok som vann då. Så nu blir man ju lite sur förstås. Men inte vill jag ju heller vara för sur. För att jag vill ju också sådär, man ska ju glädjas också för den som vann. Och att oj, men vad roligt och det är kul att vara nominerad och så här. Men nu är det ju ändå alltid att när man inte vinner någonting man skulle ha kunnat vinna. Så,
ja.
Så nu tar det ju emot.
Ja, det stod väl mellan 5 böcker till sist och det var ju en av er som skulle få då 30 000 euro plus ära och berömmelse och många utlandsdeals och sånt som brukar följa med när man vinner ett så stort pris och så här.
Mm.
Och det kunde ju lika gärna ha varit du som någon annan, för det här systemet är ju att en enväldig domare bara följer den som hen tycker är bäst.
Ja, och han valde inte då min bok. Men jag skrev ju inte heller den här boken för att vinna 30 000 euro. Utan jag skrev ju för att jag ville skriva den här boken. Och för att det är en rolig och bra bok. Och jag är tacksam över att den blev nominerad. Och jag är glad att den här boken finns. Så det borde ju räcka.
Du har ju nu då förlorat Finlandia-priset dubbelt fler gånger än jag.
Ja, men jag har också blivit nominerad dubbelt fler gånger än dig.
Förlorat dubbelt fler gånger än jag. Så att jag, för jag minns ju hur jobbigt det kändes. Och att jag kände ju mig då som att är jag faktiskt en så dålig författare nu då? Att jag valdes bort framom den här då som tydligen var bättre. Och nu då så har ju du då 2 gånger blivit bortvald. Mm. Och då klassats i en sämre klass. Och jag är ledsen att ditt ego måste utstå det här då. Att du blir satt i den här sämre klassen nu igen. Boen burmo bulto särbottning som talas dit så popna popkum så vörivi popnu dena popkum så vörivi lys på tädd och kaj. Men vad är nu ett Finlandia-pris när du har så mycket annat fint i livet?
Mm.
Jag gratulerar ju dig här till att börja med.
Ja, lite oklart än varför.
Det är 20 år sedan du blev en faghag.
Ja, jag har faktiskt aldrig tänkt på det, att jag blev en faghag då, ja.
Ja, nu, alltså halva ditt liv har du varit då, kanske den mest kända faghagen i svensk Finland.
Intressant, jag har faktiskt aldrig, det har inte liksom varit en del av min personlighet att jag är faghag, men på sätt och vis är jag ju nog det.
Det är som inte nu då att du upplever att du får ord för något som du har känt inom dig, eller något som har känts lite oklart, något du har haft på känn som nu får form.
Nej, det skulle jag inte säga.
Ja, för att ge lite kontext då, alltså det var självständighetsdagen 2003 i Åbo. Alltså 20 år sedan idag, när den här podden publiceras, som jag då berättar för Ted att jag är gay. Och Ted fortsatte vilja vara min vän ändå. Jag var ju lite rädd att du skulle ta ditt pick och pack och gå.
Men är det liksom definitionen av faghag det? Alltså att jag inte liksom, att vi inte gick skilda vägar, utan att vi är sådär, nej men vi kan fortsätta precis som vanligt nu. Och blir man en faghag då?
Nå, ska vi säga att efter den där dagen så på något vis accelererar ju vår vänskap. Att det var ju efter det som vi började göra Radio Pleppo och som vi började, eller som vi startade vår firma och som vi har skrivit böcker och gjort teater. Så att det är ju på något vis som att du, vår vänskap boostades ju nog, och inte vet jag om det var det här det berodde på, men kanske du hade någon sorts, alltså vet du, faghags drivs ju på något vis av en vilja att vara nära den här energin och den här glädjen och den här fabulösa människan då som är gay.
Det var väl bara liksom, problemet var ju att du var ju, alltså ännu är du ju inte liksom, jag skulle inte säga att du är liksom fabulös i din gayhet. Och det är väl kanske det som jag inte har tänkt på. För mig så är ju faghags ofta sådana där som på något sätt vill vara kompis med Elton John. Och du har ju inte varit Elton John.
Vad säger du att jag inte är fabulös? Alltså, minns du vad din son sa när han öppnade min och Nikos garderob?
Ja, nej, men det är sant. Men det är väl kanske så här olika... Alltså det är så där väldigt, alltså jag har bara sett dig i gulddräkt på en teaterscen och då räknas
ja,
det.
Ja, Lo öppnade alltså dörren till vår garderob och flämtade till och sa: "Titta, clownkläder."
Ja. Ja. Det är helt sant att han gjorde det, och det var ju väldigt positivt förstås. Alltså han var ju väldigt positivt överraskad att ni hade så mycket clownkläder. Men att du har ju oftast vanliga kläder på dig.
Faghags drivs ju ofta också av någon sorts känsla av att det är tryggt, tror jag. Att det är inget hot. Men ändå är det så...
Sorry, men innan vi fortsätter. Får man säga faghag? Eller finns det liksom något bättre ord än det? Alltså, för det känns som att sådär att har det inte uppdaterats, den terminologin. Att det är jätte på något sätt så här gammalmodiga nu som pratar om den termen.
Nå, kanske generation Z rynkar på näsan. Men det är nu den term som jag har levt med och som jag ser som en positiv epitet.
Ja, jag ser ju det också som en positiv sak. Men det på något sätt, jag blev ju så osäker att det känns som att det ordet borde ha uppdateras också i något skede.
Nå, böghagga, låter det bättre då?
Nej, faghag låter nog nästan bättre då.
Jag läste en intressant uppdatering av Ville Blåfield på Facebook som hade studerat publiken som går på Madonna-konsert.
Mm-hmm.
Hon är ju nu just på en världsturné och spelar sina greatest hits. Mm. Och att alltså en stor andel av publiken är tydligen då medelålders bögar med sina mammor.
Intressant.
Ja, och alltså väldigt vackert på något sätt, eller på många sätt, att man kan mötas i en kärlek för en artist på det där sättet.
Mm.
Och just att man kan som, det är som alltså ändå en väldigt speciell relation. Och säkert en som har eventuellt varit sårig och snårig för en del. Men sen att man då har landat i en sån här vänskap. Mm. Mor och, alltså jag vet inte, någon annans situation där en vuxen medelålders man ska gå på kulturaktivitet med sin mor.
Ja,
alltså det är inte utbrett.
Jag började tänka, jag var igår med Lo och åkt pulka här i Pormo, och så stod jag och pratade med liksom andra österbottniska gubbar där, och bara liksom den här tanken att jag skulle säga att jag var på Madonna-konsert med mammin igår. Så att det är ju jätteintressant, och det skulle vara, jag fick en otrolig lust att säga det, bara för att se liksom att hur det skulle tas emot. För att på ett sätt så skulle det också kunna vara så att, men vad fint att du liksom får med din mamma på Madonna-konsert. Men det är ju nog jättespeciellt. Men jag håller med om att Madonna måste ju ha någonting då som på något sätt, inte vet jag, för, jag menar hon har ju varit liksom, för om man tänker då en, i vår generation så för kvinnorna liksom en generation äldre än oss, så har ju Madonna liksom varit en jätteviktig figur. Och jag menar med allt vad hon representerar. Så det är ju precis som du säger, att det måste ju nog vara någonting där som där en massa saker möts. Man kan göra ett Venn-diagram där liksom Madonna är i mitten, och så har man en massa olika mammor och söner som på något sätt korsas där.
Men är det, alltså nu menar jag inte att det här handlar om faghäghet, men i allmänhet då att män inte gör saker tillsammans med kvinnor.
Mm.
Men en bög gör saker tillsammans med kvinnor, och det gör att kvinnorna blir så här ivriga.
Men där är det väl nog mycket också med det där, så som jag har förstått det, alltså att för de flesta kvinnor så är det på något sätt, alltså det är svårt att koppla av och vara lugn i en miljö eller i en situation där det finns en man eller män, för att det så ofta i något skede, alltså, men hela det här alltså att män och kvinnor inte kan vara vänner, för att i något skede så kommer det fram att mannen är liksom vän för att han nog vill ändå någonting mer än det med den här kvinnan. Det är ju det här klassiska, och att det här på något sätt leder till att kvinnor överlag har väldigt svårt att koppla av i en sån kontext. Men att om det då är en homosexuell man, så då då går det. Det är väl det här klassiska.
Man reagerar ju, nu hade jag öppnat en ny homoklubb i Helsingfors och jag har varit där ett par gånger och det är fantastiskt att vi har en så här stor och fin homoklubb i vår huvudstad. Men man reagerar på det då som man, och dels förstås så reagerar jag på att alla är jätteunga, men alltså där är jättemycket hetero-tjejer. Mm. Och jag ska inte sticka under stol med att jag störs av det, för jag tänker att om vi nu har liksom homoklubbar, så skulle vi kunna få ha dem då vid homon och vid lesbiska och så här. Men sen så tänker jag en stund till och så förstår jag att ja, men säkert är det någonting att de vill ta del av den här kanske speciella glädjen som finns här, och att det är som så här fritt från hot eller någonting. Ja. Eller att man är inte uttittad på samma sätt som man kanske blir i en random klubb för heterosexuella.
Ja. Nej, men så är det ju. Och det är ju på något sätt blir ju jättesorgligt också att hur man måste liksom uppfinna miljöer för att komma undan heterosexuella karrar. Alltså, globalt handlar det ju om det. Att det är ju ganska jobbigt att det måste vara så.
Skulle du komma med mig på Madonna-konserternas?
Jag tror inte. Jag vet inte, på något sätt mitt förhållande till Madonna har lite ändrats också. Alltså, jag uppskattar, jag menar, alla former av strut-BH tycker jag är liksom nice. Och jag tycker väldigt mycket om den här ena Bond-låten som hon gjorde.
Die Another Day är väl allmänt ansett som en av de sämsta Bond-låtarna.
Ja, nej, jag tyckte om den. Jag var väl kanske inne i någon sorts Bond-period när den kom. Och överlag liksom så har jag väl nog haft en helt så här positiv bild av Madonna. Men jag tycker den här senaste tiden när man ser alltså på sociala medier när hon dyker upp i någon video, så ser hon ju, hon ser inte ut att må så bra. Och så är hon ju väldigt gammal och beter sig som att hon inte skulle vara det. Och det på något sätt blir, jag vet inte, jag har alltid tyckt att det är lite sorgligt med människor som inte är bekväma i att vara den ålder de är. Alltså både liksom både ung eller gammal. Så jag är inte jättestort fan av Madonna. Men som faghag skulle jag ju förstås ställa upp nu när jag tänker efter.
En faghag ställer ju inte upp. En faghag rusar ju mot möjligheten att ha roligt. Och är tacksam över att få ha den här kompisen med clownkläderna. Och VIP till Madonna-konserten.
Finlandia vinnare. Och dessa tider så blir jag ju också påmind om att jag är ju inte slottsbals vinnare heller. Och det här är, jag har märkt att det här är liksom en liten, det är som en liten mini-paradox i mig det här. Att jag annars är ju en person som upplever väldigt starkt JOMO, det vill säga joy of missing out. Att jag är väldigt bekväm med att undvika de flesta sociala tillställningar. Men det finns en tillställning som jag nog skulle vilja fara på. Och det är ju slottsballen.
Kördefesten nästa år?
Nej, men det räknas inte. Klart att jag får på kördefesten, men nu pratar jag om the original kördefest, alltså slottsballen. Ja. Och det är ju
faktiskt en automatik. Alltså Finlandia-vinnaren får ju alltid året efter inbjudan till slottsbalen. Det här är en automatik i det hela. Ja, så är det.
Okej, det var bra att jag inte visste det förre. För att då skulle jag vara mer knäckt nu på att jag inte blev vinnare. För att det har nog, jag har försökt analysera varför jag upplever starkt att jag skulle vara på slottsbalen. Och jag tror att det finns liksom två orsaker. Alltså, det handlar ju om att jag skulle vilja få inbjudan till slottsbalen utgående från mina meriter. Alltså att vad jag har åstadkommit i livet skulle leda till att jag får en inbjudan till slottsbalen. Och den enda i min släkt som jag vet har varit på slottsbalen så är min morbror, Korvgöran. Och han var till slottsbalen inte på grund av sina meriter utan att han var en krigsveterans följeslagare. Att det var den här krigsveteranen som var på slottsbalen och min morbror fick vara med där och hjälpa honom. Och då har han ju varit liksom då den enda i min släkt som har varit på slottsbalen. Men det var ju inte riktigt utgående från hans meriter, utan det var ju för att han var så god vän med den här krigsveteranen.
Ja, men alltså, hur menar du att det skulle finnas någon som blir inbjuden inte på sina meriter? Alltså,
nej, men han till exempel.
Ja, men han var ju följeslagare eller någon sorts avec då.
Ja, men det är exakt. Men jag skulle inte vilja vara avec. Alltså om Janika blir inbjuden till Slottsbalen och jag får komma med som avec, då skulle det inte räknas som att jag varit på Slottsbalen.
Men de har ju ibland så här specialteman att i år så ska vi lyfta fram mammor. Och ja. Sen har de då just valt ut Janika. Och då skulle du få vara avec då?
Nej, det skulle inte räknas. Jag vill inte ha något specialtema, inte heller om det är liksom skäggiga fantasyintresserade får komma på Slottsbalen i år. Jag vill inte heller, utan jag vill få inbjudan utgående från någonting jag har gjort. Alltså att någonting som upplevs som att det här är så bra så att nu ska Ted Forsström få inbjudan. Det känner jag starkt. Och jag tror att det har, alltså delvis är det här, alltså egna meriter, det är den här ena saken, och sen andra saken är att det finns någonting också som är på något sätt väldigt så här aristokratiskt med bal på slottet som jag lite går igång på. Alltså för det är det här närmaste att vara riddare och dö för kungen och drottningen som jag kommer att komma. Så ja. Det känns som att om jag åtminstone så får uppleva det där.
Ja, men det tredje, och det är ju det som egentligen det här handlar om, att Sanna Marin är ju helt säkert där och att du vill på något vis vara nära henne.
Nej, men det har, vet du vad?
Du är ju hennes största faghag.
Nej, men det har lite svalna nog faktiskt. Alltså det på något sätt, det var ju nog liksom då när hon hade den här positionen hon hade, så då var det på något sätt så tydligt liksom att, men nu hade nog, jag vet inte, hela det här Tony Blair-institutet och allting, att det har lite svalna faktiskt.
Ja, jag måste säga att Ellen Strömberg hade en underbar sågning av Sanna Marin i Sällskapet för några veckor sedan som jag lyssnade på med stor glädje. Jag kan rekommendera alla att gå och lyssna på Sällskapet när de pratar om Sanna Marin och hur hennes bild, eller hennes mediebild har ju totalt förändrats efter att hon avgick, eller efter att hennes statsministerperiod var över. Och hon ju nu då är någon sorts röda mattan-kändis.
Men hon är inte, alltså hennes... På något sätt, äkthet har ju försvunnit upp i luften. Och det är väl det som jag blir... Ja, det har påverkat mitt förhållande till henne. Men vad tyckte Ellen?
Hon var besviken. Och det upprepades väl ett antal gånger också att Sanna Marin, när hon rör sig på de här modegalorna, så då kär det sig. När hon ju var en som klev fram i rampljuset som en stark ledare med solidariska värderingar. Och nu handlar det då om att vara med Sharon Stone på någon sorts cocktailparty i Los Angeles.
Ja, det är
ett svek.
Ja, nej, men det är ett svek. Det är väl det. Och om jag då som Sanna Marin riddare så skulle hon ha liksom väldigt svårt att på något sätt galoppera ut mot fienden när jag vet det här sveket.
Men det är ju alltså, som författare så tittar man ju ofta då på vilka författare som är bjudna. Och så är det ju roligt förstås att se någon som man känner då gå där då och vara på tv och skaka hand med presidenten och fru Haukio. Men klart att man också blir sur, för att man ser ju inte heller den här korreleringen att är det faktiskt nu så att hen har skrivit så mycket bättre böcker, eller är hen på något vis en personlig vän till presidentparet, eller vad är orsaken till att inte jag nu då ännu efter 15 år som författare och en massa böcker har fått den här inbjudningen.
Ja, men skulle vilja att all den där infon kommer fram, alltså att de som kommenterar Slottsbalen ska också ha som en lång lista med tydliga orsaker varför den här människan fick vara istället för den här och den här till exempel.
Ja, det skulle finnas en motivering på varje inbjudan.
Ja.
Jag såg nu till exempel att författaren och regissören och mångkonstnären Annika Åhman, som vi ju känner, vi har jobbat med henne någon gång när vi gjorde barnprogram.
Ska hon på Slottsbalen?
Hon hade sin inbjudan postad på Instagram i alla fall.
Ja. Står man att det stod hennes namn då, eller kan det vara någon annans inbjudan hon har fått här?
Nej, jag tror att det var hennes eget namn. Men då tänker jag, ja, men hon debuterade i fjol. Hon har gett ut en roman. Och nu ska hon redan gå på Slottsbalen.
Men kanske det inte är egenskap av författare. Kanske det är egenskap av någonting annat.
Nej, hon har gjort mycket teater och musik och regisserat och skrivit skådespel och så här. Och alltså är på alla vis förstås en fantastisk människa som jag unnar att få gå på Slottsbalen. Men man undrar ju den här turordningen. Eller är det bara då random? Och slumpen som avgör. Sitter Sauli och Jenny och diskuterar vid frukostbordet då vem de vill bjuda? Eller är det en kommitté som tar fram de här namnen?
Tänk om det är som Finlandia-priset, att det är liksom en kommitté som har tagit fram att, men de här personerna så upplever vi att de borde få. Och sen är det då hunden eller någon som får liksom enväldigt bestämma vem som kommer. Alltså ungefär som att man skulle lotta ut det. Det borde ju vara som klassiska Lucia-tävlingar. Röster, den populära fåfa.
Det var 19 krigsveteraner inbjudna i år. Och det låter ju som väldigt få, men det finns väl inte jättemånga heller kvar i livet.
Nej, jag är överraskad över att det är så många faktiskt. Alltså för att de blir ju, det är ju nog inte många kvar.
Och de förstår man ju att liksom är bjudna.
Mm.
Och så var ju Kärje var bjuden nu då. Och det kan man ju på något sätt begripa då också.
Ja.
Hur reagerar du då den dag då du ser Jakob Norrgård och Kevin Holmström och Axel Åhman gå på röda mattan?
Nej, jag skulle bli jätteglad. Jag tycker att de verkligen är förtjänta för det.
Och så ser du då när de kommer fram till presidenten att Sauli Niinistö ler och gör den här patutana kakodansen.
Hur skulle du reagera, Kai, då om jag skulle få inbjudan? Och inte du. Om jag skulle ha fått Finlandia-priset och så ska jag nästa år vara där i egenskap av Finlandia-vinnande författare.
Ja, no, om jag skulle förstå varför du har fått inbjudan så skulle jag kunna glädjas.
Jenny skulle vara där och säga aj, tää hissun kissun helgen. Ja, så niin satanan hyvä kirja. Och de skulle ta in hunden och han skulle komma dit. Och det skulle vara en sån här speciell fotoshoot med mig och boken. Och.
Nej, alltså jag skulle tycka att det, alltså jag skulle vilja då på något vis att de skulle veta att du skrev den här boken på en kvart och att du som liksom att det var bara något som du gjorde som ett skämt ungefär.
Men skulle du inte istället kunna bara så här liksom bara titta där på TV:n och liksom vända dig åt Nico och säga att si, där är min faghag.
Jag borde ju ha förstått då när jag skulle göra mat och saltet var slut att nu är det förändringar på gång. Nu skälver marken och dimensionerna drar efter andan. För nu är det nya spår på gång. Jag har ju pratat om 7-årscyklar i den här podden. Hur livet tycks indelat i 7-årscyklar. Jag har också lagt fram ovedersägliga bevis för att det är så.
Mm.
Jag minns inte vilket avsnitt, men alla ni som har lyssnat troget vet att det här är bevisat bortom rimligt tvivel. Att livet går i 7-årscyklar.
Mm.
Och sen har jag ju också lagt fram intressanta teorier om salt. Att man köper ju salt så pass sällan och det finns ju stora förpackningar. Och sen använder man ju lite i taget när man gör mat och så minskar det så här gradvis mycket långsamt. Det går långa tider innan man måste köpa salt nästa gång.
Mm.
Men så en dag så har man då använt 0,5 gram i taget och så är det här 1 kilo salt. Alltså burken är tom och man måste köpa nytt salt.
Ja.
Och då kan man, det blir en fin illustration för tid som har gått, liv som har levts, alla måltider som har tillrätts. Och nu är saltet slut och att det hände dagen innan vi sålde vår lägenhet.
Ja, tänk.
Det blev så tydligt. Och jag har ju aldrig förr i mitt liv sålt en lägenhet. Jag har köpt nog då, logiskt nog, eftersom jag har ägt den här lägenheten nu då i 20 år. Men aldrig sålt förr. Och det såg svårt ut. Marknaden är helt upp och ner just nu. Det skrivs bara domedagsartiklar om att bostadsmarknaden är liksom i ett sorts undantagstillstånd och att ingenting går åt och att priserna är liksom lägst vad de har varit på många, många år och försäljningstiderna långa och så vidare. Men universum ville annorlunda. Universum såg att nu har vi bott 20 år här. Nu ska någonting nytt hända. Och så skickar de köpare åt vårt håll.
Jag trodde du skulle säga att universum skickade en ängel. Alltså att det skulle finnas som någon sorts saltängel som bara kommer in och kanske äter några matskedar salt så att det ska liksom ta slut vid rätt tidpunkt.
Ja, universum ger ju tecken, inte kanske så tydligt som du just beskrev här. Jag tyckte att min saltgrej var som mera så här vardagsförankrad och mer att trovärdig också.
Mm.
Jag påstår inte att änglar inte finns.
Nej.
Men att salt, det har vi alla ett förhållande till. Men förstår du, alltså mitt liv ska förändras i grunden nu.
Ja, nej men Jimmy, du sa ju det. Du sa att ni har fått sålt er lägenhet och ni ska flytta. Och det är ju helt otroligt. Jag på något sätt, jag funderar ännu på det här. Ja, men är det faktiskt 20 år att bli det igen nu? Så, för att, som du sa, du har ju redan bevisat att det här är så. Och nu blir det igen en sån här stor grej vid 20 år.
Det blir på en vecka när exakt 20 år på dagen sen vi flyttar hit. Att vi flyttar ut.
Mm.
Om den här tidtabellen nu då håller som vi har.
Ja. Man märker ju nog att här är det nog en saltängel som har satt ett saltfinger med i spelet.
Men det är ju förstås jättemycket känslor inblandat här nu. Vi har ju haft det här som ett gemensamt hem, jag och Nico. Vi gifte oss medan vi bodde här. Vi har renoverat den. Vi har ju haft våra barnplaner här och det här. Haft så många fester och så många fina minnen från den här lägenheten. Och det känns ju både vemodigt och skrämmande när kontinentalplattorna skiftar. Men vi litar på universum och på saltängeln då. Om jag nu anammar den liknelsen då. Fast du inte vann något Finlandia-pris igen.
Nej, men jag tycker att saltängeln är... Jag tycker bara mer och mer om det. Och att jag ser mig framför som den här ena... som jobbar på någon restaurang i Dubai, alltså den här Salt Bay, som har så här coola solglasögon, och så strör han salt så att det hänger så här, rinner ner för hans arm, och att jag tänker att ängeln ser ut som en sån här helt vanlig kristen ängel, men att den har så här små runda svarta solglasögon och så strör den salt så där, så att det ska ta slut vid rätt tidpunkt.
Man ger ju salt till folk som har inflyttningsfest. Bröd och salt.
Ja, så det är ju väldigt fint på något sätt att när saltet tar slut så då flyttar ni ut. Men vart ska ni flytta då? Är det till Essi?
No, universum hade ju ännu mer överraskningar på lager. Och vi har ju alltid bott i centrum, jag och Nico, och har trivts här. Men allt mer har vi ju sneglat på utrymme, på grönska, på lugn och ro, på ett enklare liv.
Det låter det som att ni ska flytta till Katthult.
Men vi har köpt ett hus och det är så galet att det är ett sådant här hus som vi har suttit och sneglat på nu ganska länge. Och ett sådant hus som dyker upp på marknaden väldigt sällan. Vi har hållit utkik efter något sånt här nu ett tag. Och plötsligt så fanns det där. Vi gick på visning, vi blev båda två alldeles betagna av det här huset. Hade en sån här känsla när man klev in där att här vill jag vara. Och det är något som man måste lyssna på. Och det är mycket som stämmer med det här huset. Det är nära till Emmy, till Kajos mamma. Det är nära till svenskspråkig dagis, nära till svenskspråkig skola. Och... det uppfyller allt det som vi på något sätt har föreställt oss och längtat efter i ett nytt boende. Och den här lägenheten kom till salu, vi var på den här visningen och vi visste att det här huset så kommer att glida oss ur händerna för att vi har inte fått vår lägenhet såld, marknaden står stilla, någon kommer att roffa det här huset åt sig vilken dag som helst. Men så gjorde jag mat och så tog saltet slut och dagen efter så ringer mäklaren och säger att nu har han hittat en köpare till vår lägenhet. Samma kväll ringer jag till mäklaren för det här huset och säger att hej, vi skulle vilja ge ett anbud. Och morgonen efter så får vi veta att säljarna har godkänt vårt anbud. Och så löste sig allt inom loppet av 12 timmar. Förklara det, saltängelskeptiker!
Touched by an angel! Det är inte en sån sång. Ja, det är jättefint. Och kul och roligt och... det är ju otroligt när det känns som att saker bara på något sätt passar in. Och man är alltid så glad när det för en gångs skull gör det. Inte det är ju en slottsbalsinbjudan, men jag är jätteglad för er skull.
Det är väl lite som att vinna Finlandia, tror jag. Det vet ju du inget om förstås, men att jag tror att det känns så här. Det är då.